Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här avsnittet träffar vi Lars Damén, vd för Bonnier Magazines & Brands. Han berättar hur han från universitetet, mer eller mindre av slump, hamnade på IDG. Där stannade han hela 24 år och gjorde allt ifrån att skriva notiser och starta sajter till att hålla stora konferenser och bland annat valla runt statsministern på mässor. Han var med om att växa IDGs organisation från 30 personer till nästan 400 personer och slutade som vd innan han sen gick till Bonnier. Vi får också höra hur han ser på medielandskapets utveckling idag och vad han tror om medielandskapets framtid. Häng med allihop, det här kan bli riktigt bra. Hej och välkommen Lars Damén till Jobb och karriärpodden.
Hej, tackar.
Nice att ha dig här. Du är idag vd för Bonnier Magazines & Brands.
Yes.
Och du var också...
Jag är ansvarig för alla magazines inom Bonnier. Vi har ju tre stora bolag. Det är Magazines & Brands i Sverige som jag är vd för. Sen är jag styrelseordförande i Corporation i USA och Bonnier Publications i Danmark.
Du har en del att göra med andra ord.
Det finns en del.
Och så tar du tiden att komma hit. Det var härligt. Kan inte du bara för lyssnarnas skull berätta lite om var du kommer ifrån, vem du är, så att man får lite bakgrund på dig?
Jag kommer från Linköping, inte Stockholm alltså. Växte upp där, klassisk där, villaförort. Pappa ingenjör, mamma hemma. Det som kanske sticker ut är att jag har inte någon mediautbildning eller ekonomiutbildning, så jag är ingenjör, stolt civilingenjör.
Men inte autodidakt helt, utan
Nej, jag gick på universitetet i Linköping och läste Y-linjen där då. Så det var liksom teknik egentligen som jag utbildade till då. Men jag har alltid jobbat med media, eller hållit på med media. Jag har gjort tidningar i skolan och frilansat som sportjournalist och sådär. Så
du blev gisslan tidigt, hör jag.
Ja, och när jag var färdig ingenjör då så var det en kompis som hade skrivit sport ihop i lokaltidningen i Linköping som hörde av sig och sa, du som kan skriva och kan liksom uttrycka, kan du börja skriva om datorer istället för att utveckla för datorer? Så då blev jag journalist och tänkte att jag kan hålla på med en liten stund innan jag skaffar mig ett riktigt jobb. Och sen fortsätter
en liten stund, en lång stund. Men kan du inte börja från början? Vad var dina första jobb då?
Första jobb? Ja, det var väl som alla andra. Man delade ut tidningar och såna här grejer. Det som var lite kul var väl att jag under åren jag pluggade fick jag jobba på alla Sveriges kärnkraftverk.
What?
Så jag jobbade med omtubning av kondensatorn i de stora kärnkraftverken. Och det var rent sådana här verkstadsjobb. Man drog titantuber hela dagarna.
Men du är inte självlysande i alla fall.
Nej,
så det var inget farligt jobb.
Det har ju gått bra.
Det har gått bra. Okej, och sen hur du har ju uppvuxen i mediebranschen kan man säga. Du har ju varit i den...
30-årsjubileum är det nu i år faktiskt. Jag började 87 på IDG. Eller CW Communications som heter då.
Berätta om det. Hur du kom in nu då i mediebranschen?
Då hade jag gjort liksom mitt exjobb i England och rest i USA och var färdig på universitet. Och tänkte jag, som jag sa, att jag tar det här, jobbar på det här mystiska och obskyra lilla företaget ute i Värtahamnen som reporter. Jag skrev om datorer då på 1987.
Hur många var ni då?
Då var vi knappt 30 personer, var 25 personer där, satt i en källare vid järnvägsspåret någonstans i Ödemark. Jag hade varit egentligen den delen av Stockholm tidigare. Och man skrev de här papperstidningarna som vi gjorde då. Det var Computer Sweden. Vi fyllde 5 år som tidning precis då när jag började då. Men vi var nummer 3 på marknaden efter Datornytt och Datavärlden från Bonnier. Och så var det massa olika magasin och det var sådär, branschen hade precis börjat ta fart egentligen. PC:n hade kommit och Mac:en hade kommit och det började vara något som företagen använde också. Så det var jättespännande, det var verkligen, hela den första tiden var ju sån här Vilda Västern. Det var jättemycket som hände, otroligt mycket pengar stoppades in i branschen och allt det vi gjorde fungerade. Det var enormt.
Var det helt rätt tidsfönstret att göra?
Ja, det var otroligt timing. Och komma in och skriva om datorer. Så hela den delen av 80-talet och sen framförallt hela 90-talet var ju en enorm tillväxt. Så jag brukar säga att jag var 15 år i så här ständig uppgång när branschen bara växte. Vi skrev om IT och datorer och allt sånt. Och sen efter det har jag varit 15 år i medias motgång när det har varit stora utmaningar.
Och på den tiden jobbade man på datorer? Liksom.
Ja, vi hade precis fått PC. Så vi hade PC som vi skrev på. Men så tog hon ut en diskett. Mm. Sådär floppy. Och just så la man ett kuvert och så budade man lite sätteriet. Och så fick man tillbaka en remsa på faxen som man sen klistrade in med tejp och sax och sådär. Så vi slog bilder i kopiatorer och höll på med sådär traditionell sättning.
Wow!
Mm, så jag var med precis
en övergång.
Det känns som stenålder på
något sätt. Det borde kännas som att du är supermega gammal när du sitter där och vet
det. Det känns och också.
Det tycker inte jag. Okej, vad hände sen då? För nu skrev du om datorer ganska
precis
länge också. Hade det här jobbet?
Det här var ju sådana här företag. Dels så var vi ju lite, jag ska säga, en ful ankungen i mediebranschen. Vi var ju något som inte riktigt var riktig media då. Vi dels skrev om datorer och sen så hade vi kanske lite andra arbetssätt än många andra. Vi var väldigt kommersiella redan från början. Vi var väldigt amerikaniserade. Mm. Vi jobbade på helt andra sätt än många andra. Och det var en genomgångsplats. Alltså folk kom, man brukar säga att man jobbade ett halvår. Och sen så jobbade man ett halvår till och man sökte ett nytt jobb. Just. Och sen slutade man då. Så att de flesta var ju där väldigt kort tid. Så jag blev befordrad ganska snabbt. Och sen så fick jag skriva i flera tidningar. Och jag trodde det var befordrad. Egentligen fick man skriva mer och mer och mer.
Till slut skrev
jag
med,
ja, jag gjorde hur många sidor som helst i veckan. Mm. Och man skrev, man kom på idéerna, man skrev, man gjorde layout, man gjorde allting själv. Och sen blev jag faktiskt chefredaktör då. Bara efter några år senare, så 89, då var jag 27 år, då blev jag chefredaktör för Computer Sweden.
Och så började
det var jätte, tyvärr slutade hela redaktionen samtidigt då, så det var bara jag kvar.
Varför slutade de samtidigt?
Det var, de gick till nya jobb och det var rörigt. Det var ju väldigt attraktivt också. Det var inte så många som hade jobbat med IT på det sättet och skrivit om IT. Så det var många som gick till PR-byråer och till IT-företag och, eller till andra mediebolag och så också.
Så det kändes som man fick en sexig skola att gå vidare.
Ja, karriärsteg, verkligen.
För det här var så nytt.
Ja, verkligen. Och det var ju samma på säljsidan, att det var väldigt mycket genomgång. Men sen var ju hela 90-talet en enormt spännande tid när vi var med om att utveckla. Liksom, dels blev tidningen större, men så gjorde vi jättemycket med. Vi var ganska tidiga på att göra. Vi sålde leads, vi gjorde, var digitalt ute redan när liksom internet kom. Vi gjorde event, konferenser, galor, mässor, alla möjliga sådana saker. Då. Så det var otroligt intressant lärare. Och Computer Sweden under den tiden, när jag drev den, då var ju, vi gick ju från en gång i veckan som nummer 3 på marknaden till att vi gick 3 gånger i veckan i papper. Mm. Störst på nätet och klar marknadsledare.
Vad sa du? Hur många?
3 gånger i veckan kom vi ut i papper.
Fantastiskt.
Så vi var nästan, vi försökte bli få en sån här dagstingsstämpel med moms och reklamskatt och sådana saker, men vi fick inte riktigt det klart.
Och där skrev du, och det gjorde inte du så kort tid, för du sa att många gick vidare, men du blev kvar.
Ja, jag var kvar jättelänge. Jag var 24 år på IDG, jag fick göra allt där. Det var en otroligt nyttig skola. Jag fick liksom allt från att liksom sälja annonser och starta tidningar och lägga ner tidningar och slå ihop tidningar och starta mässor och stå och dela ut priser på stora konferenser och intervjua statsministern och guida kungen och allt möjligt sånt där. Så det var liksom en IT-blommare. Och vi otroligt roligt och lärorikt och stressigt förstås också då. Och sen var jag vd där de sista 7 åren på IDG.
Herregud, va?
Så det är en spännande resa.
Så du är lite så här IDGs svenska pappa?
Ja, det var ju många som jobbade där, och många som jobbade länge också som stannade. Så var det många som kom och gick då, men vi, som mest var vi uppåt 400-500 anställda. Och
så
gjorde mycket.
Så var den resan från att ni var, så var det 30 pers i början?
Ja, och sen gick det ner. Vi var som störst precis när IT, som stora dotcom-kraschen var 2001. Där.
Den kan inte varit helt
bekväm. Nej, det var första gången som vi inte gjorde vinst, inte ökade vinsten. Och vi till och med var nästan nere och nosade på förluster. Vi fick se upp folk för första gången då. Det var jätteturbulent förstås. Det var helt nytt. Vi hade ju bara haft tillväxt innan dess. Men det var nyttigt också förstås.
Otroligt. Vad hände när du kände att så här, efter sådär många år att du var klar med IDG? Hur kom du
Det var jag var ju kvar det många år, för jag fick hela tiden nya saker att göra. Dels skulle man utveckla sina projekt, alltså sina tidningar och sajter och konferenser och event och allt vad vi gjorde då. Och sen så fick man nya uppdrag. Så att jag...
Så du kände hela tiden att du var en ny kostym?
Absolut, det var, roligt, det var hela tiden nya saker. Vi gjorde liksom allt från att utveckla kundtjänst till hur man distribuerar en dagstidning jämfört med månadsmagasin och alla möjliga sådana saker. Och sen expanderade vi också inom andra områden. Vi gjorde en motorcykeltidning, vi gjorde en hållbarhet, biotech, rekrytering, massa sådana saker jobbar vi med också. Då. Så att det var enormt inom många olika områden vi hade intäkter. Då. Så att det var inte bara en IT-tidning utan mycket mer. Och sen så när jag var vd då, så var det också spännande att driva det i det klimatet som var då. Sen gick jag vidare mycket för att jag egentligen var, jag hade gjort allt man kunde göra där.
Just det.
Och så dök det här upp då, så gick jag över till Bonniers för 6 år sedan.
Just det. Men däremellan då, vad hände efter det?
Ja, det var där.
Ja, det
är 6 år sedan jag slutade på IT. Ja, drygt. Så jag gick från idé till Bonnier och på Sydsvenskan då. Så då blev jag vd på Sydsvenskan. Och det var ju också spännande. En stor skillnad att gå från det här väldigt amerikanskt ägda, kommersiellt drivna, nischade B2B-förlaget med väldigt mycket online, olika tjänster som rekrytering och utbildningar och mässor och sånt, till det här ganska traditionella dagstidningen. Fantastiskt starka dagstidningen.
Hur kändes det att gå från det ena till det andra?
Ja, det var ju dags för mig att byta jobb, så det var väldigt bra tyckte jag. Det var extremt intressant och nyttigt liksom att få göra något helt annorlunda. Och sen också applicera allt det man har lärt sig under de här åren. Man fick göra allt från att i princip dela ut tidningar på en mässa till att skriva artiklar till och prata med annonsörer eller vad det är för något. Då. Så det var jätteintressant. Sen var det ju ganska rörigt, ganska tufft att komma in i dagstidningsvärlden då 2011. Mm. Ja, det var ju då en värld som...
På grund av att det började...
Jag vill säga, det var ju rätt tydligt då när man kom in där att det var... Alla dagstidningar hade ju stora problem, men fortfarande så var väldigt många kvar i den här bilden av att man var väldigt stark och stor. Ungefär som om vi bara hittar på en bättre kampanj så säljer vi fler prenumerationer eller annonser. Nej, så är det inte. Det finns något som heter Facebook och Google och sådana saker som påverkar oss i grunden. Mm. Och den förändringen var ju liksom något som man fick jobba med när man kom över till dagstidningarna.
Vad kommer att hända med dagstidningarna?
Nu tycker jag att jag var där i 4 år och vi gjorde ju, det var ju också en spännande resa. Jag blev chefredaktör efter 1 år, så jag var både vd och chefredaktör på Sydsvenskan och sen så köpte vi Helsingborgs Dagblad.
Så du hade 2 roller bara för att du skulle ha tillräckligt att göra?
Nej, det var vi brukar beskriva det så som om man ska göra stora förändringar så är det väldigt viktigt tror jag att man har en tydlig ledning. Mm. Och den traditionella sättet att driva en dagstidning är ju att man har en ansvarig för innehållet, en chefredaktör och en ansvarig för det kommersiella, en vd, och så jobbar de tillsammans. Det har ju fungerat i många år, men de stora förändringar som sker i branschen, eller skedde då jag var där,
krävde att man var väldigt, tyckte jag då,
och jag jobbade bra ihop med Daniel som var chefredaktör, men sen valde han att sluta efter 1 år och då tog jag hans roll också. Sen när vi köpte HD, då gjorde det ännu mer komplicerat, då var jag vd för båda, eller för det nya bolaget, men jag var inte chefredaktör, däremot ansvarig utgivare, så hade vi 2 chefredaktörer. En på Sydsvenskan och en på HD.
Det förklarar ju att du har 2 roller, eller inte 2 roller, hur många som helst idag också. Du trivs med att liksom
fyra
jobb samtidigt. Och sen då, vad var det efter det?
Så då var jag i Skåne, trivdes väldigt bra i Skåne ska jag säga. Jag bodde i Malmö i veckorna, men hade kvar, eftersom familjen var kvar i Stockholm, så jag veckopendlade. Men var i Skåne väldigt mycket och trivdes jättebra där. Och väldigt mycket som hände. Men jag insåg efter ett tag att jag ska nog inte flytta permanent i Skåne.
Nej.
Så jag sa ju rätt tydligt då efter några år att...
På grund av familj också.
Ja, precis. Man är rotad ändå på ett ställe. Så jag kände att det blir nog inte en permanent flytt. Och då på sikt måste jag ju gå tillbaka. Och då dök det här upp att jag blev erbjuden jobbet som ansvarig för magasinen i Bonnier. För 2 år sedan drygt. Och sen har jag jobbat med det sedan dess då. Så nu går jag tillbaka på något sätt till magasinen. Mm. Men fortfarande inom konsumentmarknaden. På IDG var det väldigt mycket B2B, alltså mot företagskunder. Där jag jobbar nu är det helt och hållet mot konsumenter.
Och lite en annan inriktning förstås.
Mm, verkligen.
Vad är de största förändringarna du har gjort sedan du kom ombord i den här rollen då?
I den här rollen, då borde du fråga de som jag jobbar med eller som sitter på våra tidningar. Det är ju, alltså för det första är det inte vi som styr utvecklingen, det är viktigt att komma ihåg. Vi är enormt i händerna på den stora förändring som sker på marknaden, alltså läsarmönstren. Vi har i Norden nästan 80% eller ungefär, ja drygt 80% av våra intäkter från de traditionella, alltså prenumerationer, lösnummer, annonser i papperstidningen. Det är ungefär 80%, så det är en väldigt stark bit som är kvar där.
Om man pratar om digitalisering och att allting ska konformeras, men det är ju också så att man ska inte lämna kanalen förrän mottagaren gör det. Och så länge det finns mottagare så ska man ligga kvar.
Ja, och jag tycker det där kan man se på två sätt. Det finns ju de som tycker det är förskräckligt. Är ni så traditionella? Jag kan se det precis tvärtom. Otrolig styrka att vi kan få, att vi har den här rollen vi har. Är man intresserad av inredning, då läser man Sköna Hem eller Allt i Hemmet eller Lantliv eller vad det är för något. Va? Är man intresserad av modes och damernas värld, jättestarkt varumärke och så vidare och så vidare.
Och att de här prenumerationerna finns kvar.
Precis.
Det intresset av att ha en fysisk tidning faktiskt också.
Absolut, och inom vissa målgrupper, vissa typer av intressen och vissa åldersgrupper så kommer det vara starkt många år till. Medan andra områden så är det kanske yngre, mer lättrörliga, mer allmän intresseområden, då håller det redan på att försvinna. Så det är väldigt stor skillnad också. Vi har ju inom det här affärsområdet nästan 100 olika varumärken. Så det är massa olika tidningar. Och de är väldigt olika. Så man får också akta sig för att se alla som en sak.
Just det, att det är samma, bara att det är samma produkt, men det är annan målgrupp. Så det är fortfarande olika.
Ja. Och så förändring, du frågar mig vad jag har gjort eller sett för förändring, så är det att fortsätta liksom marknaden. Alltså vi ska slå vakt om det vi har. Otrolig styrka i den här rollen och relationen vi har. Samtidigt som vi utvecklar det nya. Och det, gör de här båda sakerna samtidigt under ganska hård press. För att det är ju så att marginalerna minskar och Facebook gör si och det dyker upp olika saker. Och Netflix, många läser det istället för att läsa sin tid och så vidare och så vidare. Gör att vi måste liksom agera rätt kraftfullt där. Och det har varit min roll att driva på den förändringen.
Vad tror du kommer att hända så småningom? Vad är din liksom prediktion av framtiden för den branschen eller i det segment du jobbar inom?
Det här segmentet, min bild är ju så här, det kommer ju själv, alltså riktningen tror vi alla kan se. Det är självklart kommer mobilen vara jättecentralt, det kommer nya olika såna här, vi har sett hur Amazon säljer den här man pratar med sin lilla digitala assistent i hemmet istället. Det dyker upp det här med förflyttningen från desktop till mobil, till nya typer av gränssnitt, till mer lättrörligt, till mediekommunikation i olika kanaler. Det här har vi redan sett, så den riktningen är ju rätt klar. Och den tror jag inte någon kan påverka, utan vi rör oss åt det hållet. Samtidigt, precis som vi sa, så finns det mycket som också är ganska stabilt under ytan här.
Just det.
Det är folk som tittar på vanlig eter-tv fortfarande. Det är liksom, och det kommer vara så många år till. Eller läser magasin. Sen vad som händer i detaljerna, när det dyker upp. Alltså, jag har ju bevakat IT-branschen i 25 år och det var så lätt. Jag vet inte hur många gånger vi slår fast någonting eller experter slår fast något. Och sen, hallå, här kom World Wide Web kommer. Eller Macen dyker upp. Eller helt nya typer av devices. Jag kommer ihåg första gången vi såg det här.
Benen av det man förstår.
Precis. Och det är så lätt att säga att så här blir det. Jag brukar säga att riktningen är självklar. Det kan vi peka på. Detaljerna eller vilka produkter eller olika...
Eller vad som dyker upp längs.
Det kommer förändras jättemycket. Och jag minns, jag besökte Google för något år sedan. Och det var så... ett av de stående intrycken för mig var hur otroligt nervösa de är. De som är, liksom, verkligen dominerar världen hela
som alla
tiden.
Andra är nervösa för.
Exakt, de är hur nöja som helst. De ser konkurrenter dyka upp överallt. De måste stå på tårna, de måste utveckla sig. För så ser det ut idag.
Och det är ändå Google.
Ja, precis.
Men man kan ju höra det någonstans att om självkörande bilar blir stort i framtiden så är det räddningen för tidningarna, men då kommer radion att dö.
Ja,
då sitter man och läser man se, i bilen.
Där, precis.
Om vi nu ska ge en prediktion.
Och jag tror inte det är om, utan jag tror bara det är när.
Just det.
Liksom självkörande bilar finns redan och det kommer ganska snart. Sen hur dominerade de blir, det får vi se. Men jag är övertygad om 25 år kommer vi liksom ifrågasätta hur kunde vi låta folk sitta och styra en bil? Vanliga människor som nös eller var onyktra. Det skulle aldrig hända i framtiden. Alltså.
Intressant. Vad kommer hända framåt nu då, i din roll?
I min roll, jag vet, det är ju fortsätta den här utvecklingen och det är ju mycket positivt som händer och det finns stora utmaningar överallt och marknaden och ämnesområden ser väldigt olika ut och det kan man säga också en stor skillnad mellan den stora dagstidningen som jag jobbade med tidigare och sen det jobbet jag har nu när man har massa olika starka varumärken.
Hundratals.
Ja, precis. Och de måste alla behandlas på olika sätt och det är ju en komplexitet som man måste jobba med. Och sen förstås liksom... hela den här teknikutvecklingen som ligger under. Hur ska våra sajter se ut? Hur ska vi skicka ut information? Hur ska vi marknadsföra allt det fantastiska vi har då? Så att utvecklingen framåt, det är ju bara att fortsätta den här resan vi är inne på.
Och den digitala utvecklingen hos er går väl också framåt?
Absolut.
Både med influencer och
jättestarka
social media.
Och jag ska inte låta negativ, jag kanske låter det, men det är inte. Jag är jättepositiv. Vi gör jättemånga bra saker. Jag är helt säker på att det här kommer, vi kommer lyckas jättebra. Men det går ju inte att sitta stilla och tro att man blir framgångsrik. Det kan du inte
eller
göra
bara,
någonstans.
Eller bara tro att en vedertagen intäkt helt plötsligt inte ska vara det längre.
Det enda man vet är att det inte kommer vara så.
Nej,
det är enda konstanta i förändringen, så är det verkligen.
Just det. Gud vad nice, jag är så tacksam att du kom och joinade mig i podden.
Vad kul att få här.
Ja, tusen tack.
Tack.